Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
God dag och välkomna till ett nytt avsnitt av FN-podden. Vi har gett Kevin ledigt idag, så att idag blir det jag själv, Tobias Hussein, och mina eminenta gäster och vänner Peter Hector och Pontus Wernblom som kör dagens avsnitt. Hur är läget med er, om vi börjar med Peter?
Jo tack, det är bra. Det är mitt inne i semestern, andra veckan. Det är det som är fördelen att vara lärare och 8 veckor, så att jag börjar komma in i det nu faktiskt.
Hur funkar det där när du är lärare? Är du ledig 8 veckor eller blir det att du får jobba hemifrån med någonting under sommaren?
Nej, jag är faktiskt helt ledig. Stängt av fullständigt. Så jag har min första riktiga semester nu sedan 2013. Jag har jobbat som musiker tidigare, så att jag är van att ligga ute typ 20 dagar i månaden. Men nu är hemma med familjen, så att man börjar klättra lite på väggarna nu. Så att det är skönt att ha lite FM och lite podd och sånt där och bryta av med, tycker jag.
Trevligt, trevligt. Pontus,
ja.
Hemma med familjen, det är någonting som du är ofta, va?
Ja, men inte för dagen faktiskt. Jag är gräsänkling sedan några dagar tillbaka. Familjen har dratt hem till Sverige och jag sitter här själv i Grekland. Så att jag spelar en del tv-spel faktiskt.
Vad är det skönt? Till en början och sen blir det jobbigt, eller är det jobbigt till en början och sen blir det skönt?
Nej, det är väl det där klassiska, en dag går väl an, men sen börjar det bli rätt tråkigt när det inte händer någonting. Men som sagt, jag är rätt så bra på att göra scheman och sådär, så jag följer slaviskt. Så jag liksom spelar 3 timmar FM, sen tar jag en promenad, sen går jag in och gör lite mat, sen spelar jag 3 timmar FM till.
Det var inget avancerat schema då.
Sen tar jag kanske en liten promenad till. Nej, men det är ungefär sådär jag gör då. Alltså, strukturerar upp mitt liv.
En lite ung farbror tycker jag låter som.
Ja, men lite så är det nog. Det tror jag. Det är i alla fall så jag försöker göra.
Vad Tobbe själv då?
Jag har på morgonen här, vi spelar in runt 12-tiden. På morgonen har jag spelat in min jobbpodd, eller vad man ska säga, Ljugabänken. Vi har gått igenom cupkvartsfinalerna och förra omgången i Allsvenskan. Och efter vi har spelat in här sen så ska jag åka och hämta Lilleman på förskolan. Så ska vi försöka åka och köpa lite födelsedagspresenter till våra mellangrabb som fyller år på lördag. Så det är full fart, men ändå inte, kan man säga.
Ja, lagom.
Ja, det är svenskt lagom är det, kan man säga. Vi ska ta oss lite vidare. Det har varit lite strul med FM Sweden-hemsidan. Framförallt den sidan som har funnits nu under några år. Och det är ju på gång med en ny. Vi jobbar stenhårt för att få den klar och så bra som möjligt. Men Peter, du har lite mer inside vad som händer där. Kan du snabbt bara dra igenom läget med dels den gamla hemsidan eller nuvarande hemsidan och vad som händer med den nya?
Ja, absolut. Det är ju helt klart nu att vi kommer att öppna den nya FM Sweden-sidan den 1 augusti. Där sidan ligger idag, det är på GameLounge servrar och Kurt som sköter om den, han går ju på semester här. Och sidan har en tendens till att krascha på deras servrar, så att vi har egentligen tagit beslut att den 8 juli så släcker vi ner FM Sweden-sidan tillfälligt fram till och med att vi lanserar den nya sidan som är den 1 augusti. Så vi kommer ta ett litet sommarlov helt enkelt.
Det har ju varit diverse frågor på forumet på den nuvarande sidan angående historiken, gamla trådar, inlägg och även artiklar. Att man är orolig att saker och ting ska försvinna. Kan du klargöra lite grann för vad det är som gäller med det och hur man i så fall skulle, alltså på egen hand, kunna spara ner det som man vill ha kvar?
Ja, alltså vi har ju gått ut med informationen kring det hela att det är ju fritt fram att spara ner det man är intresserad av att spara ner. Sen för vi diskussioner med de som bygger nya hemsidor att man kan flytta över, att det finns till exempel vissa rapporter som är väldigt uppskattade, att det finns lite information som man väldigt gärna vill ha. Så där sitter vi just nu och försöker se om man kan spara ner det på enkelt sätt, flytta över det och lägga det på, som en flik på nya hemsidan. Och det är kanske ingenting som kommer komma direkt när hemsidan släpps den 1 augusti, utan det är sånt som vi i sådana fall kanske får bygga på allt efterhand.
Ja, men det man kan säga också då, nu fick du dra snabbvarianten där, men det man kan säga är att vi gör ju allt vi kan för att ha kvar saker som folk vill ha kvar, men det är ju inte alltid så
absolut
lätt när det är de här nya personuppgiftslagarna som gör att saker och ting får inte bara flyttas fram och tillbaka hur man vill. Uppgifter får inte flyttas med fram och tillbaka på vilket sätt som helst. Så att vi ska givetvis försöka lösa det på bästa sätt. Men då vet ni lite mer vad som gäller. Vi finns ju att nå oss på Instagram, Facebook. Om det skulle vara så att man har frågor även på hemsidan givetvis fram då till, vad sa vi, 8 juli innan det stängs ner.
Ja, precis. Annars så är, vi har ju även mejlen där som man kan skicka info@fmsweden.se. Nås vi på.
Precis. Så ska vi försöka svara på så mycket frågor vi bara kan. Om vi lägger hemsidan bakom oss för nu och går vidare så ska vi in på våra aktuella saves som har varit ett stående inslag i podden. Om vi börjar med Pontus, hur ser din aktuella save ut och hur går det för dig?
Ja, det går bra. 2041 är jag på med mitt IK Kongala. Mycket har hänt sen sist jag berättade för er hur det går. Och vi har tagit 7 allsvenskor och 5 kupper hittills. Och vi är väl dominanter nu i allsvenskan skulle jag säga. Rykte 4 stjärnor, saldo på 6 miljarder, övergångs... Det jag kan köpa för 3,1 miljarder. Har en ny arena som tar 6481 åskådare. De idioterna döpte den till IK Kongala Arena. Efter allt jag har gjort för klubben.
Originellt
jag satt och hoppades. Ja, jag satt och hoppades att de kommer ju döpa den till Pontus Wernbloom Arena. Det finns ju liksom ingenting annat kan ju vara aktuellt.
Man hade ju älskat Fars Hatt Stadium.
Ja, det hade också funkat i och för sig. Det hade också funkat. Ja, allt utan IK Kongala Arena och helst någonting med mitt namn involverat såklart. Nu blev det inte så, utan 2039 stod den klar och döptes som sagt till IK Kongala Arena, vilken är en fullständig katastrof.
Men har du sett om du är ikon eller någonting i klubben nu?
Ja, jag är legend sedan långt tillbaka. Och det som,
ja, du är det.
Och det som jag tycker är, vad ska man säga, det som jag tycker är lite märkligt med spelet som jag har märkt nu då när jag startade från Division 4 i Sverige, det är att det kommer knappt till några legender eller ikoner eller vad är det med? Legend, ikon och...
Favoritpersoner va?
Ja, det kan vara något. Ja, nej, det heter någonting annat tror jag. Skitsamma. Det är att de sällan kommer till nya som sagt. Det är de jag hade i Division 3 och Division 4. Jag är... ja, jag är legend tillsammans med en som jag hade som följde med mig från 4 till 2. Och... även de andra spelarna som jag som är grisbra i laget just nu som är värderade till över 1 miljard i princip, de är inte ens ikoner.
Det är, ja, det är konstigt.
Så det är lite anmärkningsvärt.
Man prioriterar kanske lite annorlunda där ute i Kungälv.
Ja, det är sen gammalt i och för sig.
Du, är Europaspelet då, hur långt har du kommit?
Nej, jag åkte ut precis i kvarten mot Atletico Madrid här. Mitt underbarn från Holland, Lars Jonke, brände två straffar. Och jag åkte ut med sammanlagt 2-1 mot Atletico, så det var riktigt tungt. Men nu känner jag att nu är jag nosa på Champions League-titeln. Den kommer komma vilket år som helst. Det som håller liv i min save, eller som gör att jag fortsätter, är väl mina underbarn helt enkelt. Jag har en brasse, Luciano, som spås blir den nya Ronaldo. Och då snackar vi inte Cristiano, utan då snackar vi tjocke Ronaldo. Och det gör ju att man verkligen vill få honom att bli, ja, bli samma fenomen som den riktiga liksom.
Visst hade du någon snubbe som gick till Chelsea för ganska stora pengar?
Ja, jag tror jag gjort, den största försäljningen jag gjort är för 1,4 miljarder. Jag har även gjort några för 1,2 och så vidare. De är på och hugger på mina gubbar hela tiden. Jag har fått upp värdet på dem något fruktansvärt. Nu är de ju värda det de ska vara värda egentligen, om man säger. I början var det ju lite problematiskt med det. De kunde ju nästan vara en världsspelare men var värd 20 miljoner.
Ja, okej. Okay. Kungälvs kommun badar i pengar, om man tror.
Ja, precis. Och så personalen är ju riktigt vass den också. Och som jag nämnde sist så hade vi ju en gammal tränare som sa att vi inte fick skjuta bort de bra skotten på uppvärmningen, som ni kanske kommer ihåg.
Ja.
Jag fick skicka till mig faktiskt på Twitter häromdagen efter vi hade spelat in det. Samma tränare, det hade jag helt glömt av. Han sa också innan en NBA-lagsmatch till oss att de andra också är ett riktigt dåligt lag idag. Ja, fint.
Klassiker. Du kör på ditt långköra save där. Hector, jag vet ju att du inte riktigt har valt samma väg att gå. Du hoppar lite fram och tillbaka, har jag fått för mig.
Ja, alltså jag har haft en riktig sån där som man kallar för FM-torka. Jag har haft ett jättesug efter att spela FM, men jag har inte liksom hittat just det liret jag vill lira med. Så jag skapade en tråd på FM Sweden och fick ganska många bra tips där. Men det slutade med att jag laddade upp min gamla save som jag hade med Valencia, där jag tog några titlar, för att sen lämna för Everton, där jag låg 12 och fick sparken och blev riktigt grinig. Valde att gå vidare fram till sommaren, och där fick jag Anderlecht i belgiska ligan. De hade inte vunnit titlar på 5 år, så riktigt sunkiga ut, men hade ett kapital på 50 miljoner euro, så jag kände att Belgien finns ju mycket fina Red Gen-spelare, så att jag tar över dem, försöker värva upp ett ungt och trevligt lag. Och det har jag gjort nu, så att första säsongen med dem, jag har spelat 7 matcher, jag har 3 vinster, 4 oavgjorda, där jag bara släppt in 2 mål. Så att jag ligger 3, så jag har lite spännande projekt på gång, tycker jag faktiskt.
En sak jag reagerar på där, euro, kör du i euro när du spelar, eller kör du i svenska kronor?
Nej, jag kör aldrig svenska kronor. Är jag ute i Europa så är det alltid euro, men är jag i England så kör jag pund. Svenska kronor kör jag bara om jag är i Sverige, vilket jag aldrig är, för jag klarar inte att spela i svenska ligan. Men jag kör alltid euro eller pund ute.
Om vi ska utveckla det lite då, varför klarar du inte av att spela svenska ligan?
Ja, men jag tycker det är så, nu har ju Pontus gjort en makalös resa, men jag tycker att verklighetsuppfattningen i allsvenskan är väl inte den bästa, och jag tycker det är ganska svårt att locka till sig spelare, och nej, jag har lite svårt för Sverige helt enkelt, jag vet inte varför.
Ja, jag förstår vad du säger, det är ju lite overkligt, men jag har ju en så pass skev självbild av mig själv att jag tror ju någonstans innerst inne att jag skulle kunna göra det i verkligheten som jag gör på spelet. Det min övermänniskoteori och så vidare, det är en störning jag har haft så länge. Men jag förstår vad du menar.
Fan vad man längtar till. Man längtar till Pontus, lägger skorna på hyllan, tar över typ Norrby och får sparken efter 7 matcher. Fan vad kommer njuta.
Men jag tänkte på det. Alltså det här med att du känner att det blir overkligt. Jag har ju alltid funderat på att det är klart att till slut så hamnar du ju på en nivå där det blir overkligt om du inte spelar med Bayern München, Barcelona, City, Liverpool, Juve, Real. Liksom. Alltså, det är ju egentligen bara de lagen som är de allra bästa i Europa som kan vinna allt, om man säger. Men är inte det lite grann av charmen med spelet också? Att se hur dåliga lag kan man ta till att bli världsledande, och hur lång tid tar det? För någonstans så blir det ju overkligt till slut vilket lag du än är egentligen.
Ja, men så är det ju. Alltså, för mig handlar det nog mycket att man vill behålla den verkliga känslan i spelet så mycket som möjligt. Sen är det nog som Pontus säger, att för att hålla liv i ett spel ju längre du kommer, det är att hitta de här guldklimparna, de här 18-19-åriga brassarna som du snackar om, Pontus, att du bygger ju till slut spelet kring dem, och då får man väl släppa lite det verkliga ju längre du kommer. Men jag har svårt att hålla liv i de svenska liden, lättare ute i Europa på något.
Jag tycker det finns liksom en det är lite svårt när man är några år in, tycker jag, när man spelar FM. Det är ju liksom det här skiftet innan alla blir regions. När man har väl kommit dit så tycker jag att det blir lite enklare igen. Men det är just det här, när det finns några spelare kvar, tycker jag det är jobbigt liksom.
Ja, jag är tvärtom. De två första säsongerna är de absolut värsta. Sen tycker jag det är nice. Jag vet inte varför.
Ja, men då har man ju fått satt sitt eget lag och så vidare. Så...
Ja, och sen alltså, som när du tar över precis i början. Det har hänt så mycket övergångar, så man kan ju typ inte köpa någonting heller i början. Så utan att första, andra säsongen, det är mest att överleva och komma in i det. Och sen släpper det mer eftersom. För du, samma för dig, Tobbe. Du har ju haft mycket framgång med Blåvitt i Allsvenskan och så. Hur känner du kring det?
Nej, men jag har svårt att spela Allsvenskan med andra lag, men det är mer för att jag tror att dels så vill jag ju inte att det ska gå bra för någon annan än Blåvitt. Och dels så, alltså, om det inte går bra från början så har jag liksom inte den här motivationen till att grinda ut de här 2-3 första åren. Då skulle det i så fall vara om jag börjar ännu längre ner och försöker göra en sån resa som Pontus gjorde. Då kan det vara en annan grej, men det blir lite så här, när man inte har ett lag som man verkligen, verkligen känner för, så de negativa perioderna blir svårare att ta sig igenom, tycker jag. Och det är väl så jag känner. Nu har jag ju kört Blåvitt rätt länge, men nästa save som blir, det kommer bli svårt att hitta någonting som verkligen, verkligen sätter sig, tror jag.
Men känner ni igen det som jag säger då med typ FM-torka? Att man har ett jäkla sug efter att spela FM, men man vet inte vad man vill lira med.
Det är ju hemskt när man kommer in i det. Man liksom väljer lag, spelar några matcher, hoppar av, tar ett nytt lag. Och så får man liksom inte till det.
Ja, precis.
Jag tror att den bästa lösningen nästan är att köra en journeyman. Börja utan några licenser eller någonting och bara se vad som händer. Så brukar jag göra när jag är riktigt torka.
Ja, det är, eller som många andra tips, om att man tar sitt favoritlag för att bara komma igång och lira lite, och sen hittar man inspiration längs vägen. Det kan också vara en faktor.
På tal om Journeyman Save så har vi fått en lyssnafråga. För vi tänker att vi går över mot lyssnafrågor nu. Från Mr. Noveskär, som lyder så här: Journeyman Save, utan licenser och arbetslös från start, ja eller nej? Mest motiverande, tycker jag. Vad säger vi om det?
Helt rätt.
Ja.
Helt rätt väg att gå, tycker jag.
Ja, jag har blivit jätteinspirerad, framförallt av dina saves där, Pontus, som har gjort det. För jag själv har aldrig testat, faktiskt. Har du gjort det, Tobbe?
Ja, jag har varit från början också. Jag har ju startat egen klubb till och med och börjat så långt ner i hierarkin i seriesystemen som det går att komma egentligen. Så att, men jag tänker att han menar att man börjar... Alltså arbetslös, så det blir det ju inte om du startar en egen klubb. Men då måste du ju samla ihop alla spelare. Så att jag har väl gjort båda de grejerna, absolut. Där är det ju då problemet, tycker jag, det kommer när det börjar gå tungt i början. Så är det lätt att lägga ner, tycker jag.
Ja, jag kan tänka mig det. Men Pontus, du hade ju någon slags journey save innan Kongahälla, va?
Ja, jag för mig att jag gick till Real Madrid till slut, va?
Ja, jag vill också med det. Du började i...
Nej,
i Vänersborg,
Det var Trond
Gautio då.
Ja, exakt, precis. Där fick jag börja, där fick jag jobb, och så jobbade jag mig uppåt.
Så
och ända till Real Madrid till slut. Det är riktigt roligt faktiskt, för då tänker man ju bara på sin manager, utan man vill bara komma vidare hela tiden. Så gör man några snedsteg här och där när man hoppar på lite nya jobb som man kanske borde haft lite is i magen och skaffa sig lite mer erfarenhet och sådär. Så det är riktigt roligt faktiskt. Det rekommenderar jag till alla.
Det låter väl bra. Vi går vidare. Vi ska ju ha våran kära kollega Daniel Nilsson med i podden. Han blev ju lite ledsen att han inte fick vara med den här gången. Så han frågar varför inte han fick vara med.
Men det är ju för att det är en svensk podd. Kan du hälsa honom då?
Vi toppar laget idag.
Precis, idag toppar vi. Men han har också en mer seriös fråga. Han frågar så här: hur gör ni för att vända en negativ trend?
Oj.
Ja, jag kastar saker, skriker, svär, lever rövare. Och sen så sätter jag mig ner och försöker att inte pilla i taktiken. För varje gång jag gör det så går det ännu mer åt helvete. Utan jag försöker att lugnt och stilla, försöker bara rida ut stormen. För oftast så har man vet själv om man har ett bra lag eller inte. Och har man det så brukar det oftast, ja, det brukar ge med sig efter ett tag.
Ja, det beror väl lite på. Alltså går det dåligt ett tag men du ändå ser att du vinner, att du kanske har 60% boll, du vinner skotten med 25, då är det liksom ganska mycket marginalerna på fel sida. Men är det att du inte skapar chanser och sånt, då försöker jag, tyvärr som Pontus säger, då får man försöka tweaka lite taktik eller ändra pressspelet eller på något sätt tweaka lite, och det går ju 9 av 10 gånger åt helvete tyvärr. Men skapar man chanser och ändå spelar bra, då brukar det ändå släppa, så brukar jag se på det. Lagmöte, nej, det går inte. Det är ju kört liksom.
Det gör jag hela tiden med lagmöte. Ja. Och när det sjuka är att ibland när det blir så här totalt gangsterrutt verkligen, då börjar saker att hända. Jag kan väl känna så här också att jag kan ändra lite grann på taktiken. Men framförallt så det jag gör mest av allt, det är att jag skickar iväg spelare.
Ja, det brukar vara alltså, bra också.
Jag säljer spelare som börjar gnälla och gapa och skrika om det ena eller andra. Och så försöker jag få in spelare som är lika bra fast med lite annan karaktär kanske.
Men det måste du ju känna är mycket svårare när du är blåvit till exempel. När det är viktigt att ha egna produkter. När man måste ha 9 stycken i truppen. Då kan man ju inte skicka dem om de börjar grina. Om de är egna produkter. För de är ju dubbelt så mycket värda som de andra.
Ja, men samtidigt så är det så här. Det beror på lite hur långt du har hunnit i ett save också. För att när jag är där jag är nu. Nu är jag på 2027 tror jag. Då har jag ju liksom pengar. Så att jag kan egentligen köpa in vilken svensk spelare som helst. Vilket då blir lättare givetvis. Om någon av mina spelare börjar leva rövare och missa träningar och sånt där, så kan jag ju sälja honom och sen ta in en som är lika bra, som har egen produktstatus. För att jag har byggt upp och även där då ett kapital och en lönebudget som gör att jag kan egentligen ge vilken lön jag vill och betala ganska mycket för en svensk spelare. Sen blir det ju liksom, på mitt save nu så är det ju Danne som scoutar, och han har oftast liksom spelare i pipeline hela tiden. Så man bara, okej, men då tar jag honom istället och så skickar vi en annan spelare som inte funkar.
Ja, har ni någon erfarenhet av hur det där funkar när man säljer och köper in nya hela tiden? Ja, mina sista 3 år här har jag haft hyfsat samma lag och jag upplever att det går bättre då än att man liksom... Om man säljer av hela tiden så fort man får ett bud bara för att det är bra och så... Köper man in nya spelare, likvärdiga spelare, men man får liksom ingen kontinuitet i det överhuvudtaget. Hur upplever ni det?
Ja, men jag tror, alltså kontinuiteten tror jag är jätteviktig. Och anledningen som jag gjorde att jag fick sparken i Everton var ju att jag kickade ju av allt som hade höga löner. För de blödde ju massa pengar och jag sålde av mycket gamla spelare. Så jag hade ju en snittålder som var väldigt låg och det märkte jag ju direkt att det går inte. Man måste ha någon slags stabilitet och någon grund av rutinerade spelare, annars så går det åt helvete.
Ja, alltså det rubbar ju dynamiken om inte annat när man gör det, trots att det är liksom det är den enda lösningen egentligen som finns att ta över ett, som du säger, ett lag som blöder ekonomiskt, är ju att skicka de tunga kontrakten. Men när man gör det så går det sällan bra.
Nej, det gör inte det. Alltså, jag hade typ Lucas Digné i vänsterbacken där och så hittar man någon svinduktig serb, 19-årig Regem, och han ser spännande ut, tar in honom. Han är inte alls redo för Premier League och vi faller som ett jävla korthus för det finns ingen bra lagkapten. Alltså jag gjorde bort mig något så fruktansvärt, så det är mina jag aldrig kommer gå på igen.
Och sen så hamnar man i Belgien.
Sen hamnar man i Belgien och bara köper Regens. Det är bra. Nej då, jag tror det löser sig.
Så kan det gå. Vi går vidare mot nästa lyssnarfråga och vi har Piersi, tror jag det ska uttalas. Det är säkert ett artistnamn tänkte jag säga. 2D eller 3D när man tittar på höjdpunkter antar jag han menar då. Hur gör ni? Tittar ni på höjdpunkter överhuvudtaget? Det kanske blir den naturliga följdfrågan.
Ja. Och jag såg faktiskt den här frågan eftersom det är jag som ställer dem där på Instagram. Och då började jag tänka, jag kör alltid 3D. Men det är ju så fruktansvärt orealistiskt ibland. Så det, jag kan förstå de som kör 2D och jag funderar faktiskt på om jag ska ge det chansen själv också här framöver. För att få en lite mer, för att få en lite mer realistisk känsla, för då ser du liksom inte, ja, du får ju inte de här uppenbara misstagen som de gör i 3D liksom.
Nej, och sen får du väl lite mer spelmönster så att du kan se med bättre överblick med 2D. Alltså de få gångerna jag går in och tittar på det, då kör jag 2D i alla fall.
Ja,
men jag kör ju endast kommentarer annars för att det ska gå hyfsat fort. Men som sagt, gå in och kika, då är det 2D som gäller. Vad gör du, Tobbe?
Jag har nyckelhöjdpunkter och 3D egentligen på alla tävlingsmatcher. Jag tycker det är roligare att titta på matcherna, helt enkelt. Jag tycker det är... Alltså, visst, man kan säkert göra mycket med höjdpunkt, alltså själva matchmotorn, och att det ska bli lite mer verkligt. Och som vi säger där, vissa misstag är ju hårresande konstiga ibland. Men jag tycker det ger en... Jag tycker det ger en det blir roligare. Det blir, för mig blir hela upplevelsen med spelet roligare när man tittar på höjdpunkterna liksom.
Ja, alltså det köper jag. Men jag, för mig är det att SI måste jobba hårdare med matchmotorn och 3D för att jag ska börja liksom använda det, för det är så orealistiskt tycker jag. Det funkar inte.
Men är det inte det de har gjort de senaste åren?
Jo, det har de absolut gjort, men det är fortfarande...
De har ju lagt nästan allting där i princip, känns det som. Det...
Ja, men det är fortfarande en lång bit kvar. Så jag förstår att de inte kan vara FIFA-grafik, absolut. Såklart, det fattar jag också. Men för mig ger det ingenting. Och jag förstår de som gör det, absolut. Men för mig ger det inte så mycket.
Då kör vi vidare. Vi var inne på att ändra taktik fram och tillbaka om man har en negativ trend, men Andreas Odersjö, tror jag, men det står Andreas Odersjö på Insta. Han frågar, hur gör ni när ni bygger eran taktik från scratch? Vad tar ni först?
Det beror på hur han... Vad menar han med tar först?
Ja, alltså hur gör ni för att bygga eran taktik från scratch? Vad börjar ni med?
Ja, men för att gå till mitt Anderlecht-lir till exempel. Först och främst så tittar jag, vad har jag idag för material? Och sen börjar jag väl bygga utifrån det. Och sen, som jag gjorde igår då sätter jag upp en 4-2-3-1 till att börja med. Sen märker jag att jag har ingen bra central 10 och jag har ingen bra striker. Och en striker fick jag köpa in, det var inte mer med det. Men 10 hittade jag ingen riktigt bra, men däremot hittade jag en 18-åring ordinarie i U21-landslaget för Belgien. Och då valde jag att trycka ner den som en central mittfältare. Så jag spelar med en offensiv speluppläggare, en defensiv och en bollvinnare. Och spelar inte med en 10. Så då tweakar jag lite efter materialet, helt enkelt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hur brukar du göra, Pontus?
Nej, jag ungefär samma som dig skulle jag tro. Man tittar vad har man och tillgår. Framförallt när man startar upp en save. Sen ju längre saven går, då kanske jag vill ha en viss filosofi att vi ska ha mycket boll eller liknande. Ofta så brukar det för min del sluta att jag vill vara spelförande tiki-taka och då gör jag ju taktiken ut efter det liksom.
Ja, och det är samma, säger min offensiva speluppläggare, om jag får ett bud på honom om 2 säsonger och säljer honom dyrt till Premier League och jag hittar en jättespännande 10, det är klart som fan att jag köper in honom och går till ett 4-2-3 där han ligger som 10. Så det, man får nog bygga vad som finns tillgängligt och vad som finns på marknaden, tänker jag.
Ja, och så lite vart man är i näringskedjan. Är du ett topplag i Europa, ja då kan du hålla kvar och köpa lite vad du vill. Är du ett sämre lag kanske du får... Ja, anpassa det efter det och anpassa taktiken framförallt efter det, vad du kan köpa in och vad du har och så vidare.
Vi har 2 till lyssnarfrågor som är lite grann inne på samma spår. Vi har bland annat Jonas Wiklander frågar hur får ni till rollfördelningen mellan spelarna i taktiken, alltså de olika rollerna. Och sen har PTTN 1891 frågan, bygger ni taktik efter lag eller lag efter taktik? Och du var inne på det att du tittar vad du har där, Hector, först och sen så tweakar du lite grann. Men om vi ska försöka baka ihop de här 2 frågorna och prata taktik i allmänhet och rollfördelning på spelarna i allmänhet. Hur, när du ställer upp ditt 4-2-3-1, vad använder du för olika roller? För när jag hör det svaret som du säger så verkar det som att du bygger din taktik efter dig själv först och inte vilket lag du har, även om du skruvar lite.
Ja, men man är väl egentligen en typ av tränare. Jag försöker jobba väldigt mycket med balans. Man vill ju inte ha en offensiv spelfördelare och en defensiv spelfördelare och sen en trekvartista framför, utan jag vill ha någon som antingen är löpstark eller bra på att vinna boll. Det är så jag vill jobba. Sen finns det olika sätt att hantera det, men så vill jag jobba i alla fall. Balans.
Nej, jag håller med, Hector. Det stora problemet tycker jag är att hitta löpstarka spelare eller bollvinnande mittfältare. För det känns som att det finns väldigt mycket färre av dem på spelet som har bra kvalitet också. Kontra den defensiva... Och kontra de defensiva speluppläggarna då, som nästan alla är, känns det som. Eller Mesala eller vad det heter.
Men är inte det också en liten... Alltså har inte fotbollen i verkligheten lite grann gått åt det hållet också, att de här riktiga brunkarna som finns på mitten och som verkligen springer upp och ner, de finns ju liksom inte, det kommer ju inte upp en...
Säg det inte, den pressande anfallaren. Fy fan.
Jo, jag vet.
Han dog ut med Dirk Kuyt.
Jo, men du förstår vad jag menar, att alltså en alltså tittar du i allsvenskan idag eller om du tittar i de bästa lagen ute i Europa, så har du väldigt få spelare som är, som du skulle titta på och säga, okej, okay, där är en bollvinnande mittfältare. Du har typ Kanté och du har kanske Fernandinho när han spelar som innermittfältare liksom.
Ja, Partey kanske.
Ja, jo, men alltså det finns ju inte överdrivet många bollvinnande mittfältare i de bästa lagen i Europa nu heller.
Ja, så är det ju. Men hur är det om man går till verkliga liv då, Pontus? Du till exempel om vi tar dig i CSKA när du spelar där, hade du en uttalad roll att du ska bara vinna boll och lämna den ifrån dig? Eller hur funkar instruktionerna för dig? Till exempel, sätter du dig som en bollvinnande mittfältare på FM så vet du ungefär hur du ska agera. Men hur mycket frihetsansvar har du i en roll när du går ut mot Real Madrid i Champions League?
Eller hur, alltså, förstår du? Om vi kan, om när jag spelar i Ryssland så var det så här, spelar du så spelar du ju på det här sättet. Det var inte mer, alltså det var ju inte taktiken som avgjorde, utan det var snarare spelaren, tränaren satt in. Vill han ha en bollmottagare som striker eller vill han ha en djupledslöpare? Han sa inte till bollmottagaren att löpa i djupled. Så var det kanske lite mer när jag spelade i Blåvitt. då ville de väl att båda forwarden skulle göra samma jobb. Men jag spelade med Robin Söder och jag tänkte ju inte springa lika mycket i djupet som han gör.
Det finns men om vi säger då, när du gick ut och mötte Real Madrid, din roll där, hur såg den ut liksom, när du skulle gå ut på planen? Vad var du tillsagd att göra?
Nej, men då är det väl klart att när du möter bra lag, då blir det ju att alla får ju ta ett steg tillbaka. Och då är det ju givetvis för mig att stanna framför backlinjen, mer eller mindre.
Ja, men var du tillsagd att du skulle ligga på en speciell spelare? Eller var det mer skära zoner och skära ytor? Eller?
Nej, inte på det sättet. Det går inte. De har ju för många bra, de har inga dåliga spelare. Så går du att ta en spelare så gör de andra mål istället. Utan du får försöka hitta ett sätt att liksom vara i vägen så mycket det går. Däremot så ändras ju det såklart när man möter sämre lag på hemmaplan och så vidare. Då blir man ju inte spelfördelare, men du behöver ju inte vinna lika mycket boll, utan du behöver bara stå rätt och fördela bollarna på ett helt annat sätt. Hade du behövt spela den bollvinnar vad ska man säga, den bollvinnartypen, hade du behövt vara den varje match, då hade du inte klarat det, för det hade varit tagit för mycket kraft då. Man behöver de där matcherna emellanåt när man bara tar det lugnt och skicka bollen i sidled i princip.
Jajamän. Och det är ju lite intressant, för det är ju ingenting jag skulle göra på ett lir. Till exempel, har jag en bollvinnare i mittfältare, men då spelar han ju bollvinnare i mittfältare. Möter jag ett dåligt lopp på hemmaplan så blir ju inte han automatiskt en löpstark eller en defensiv speluppläggare. Men det kanske man skulle tänka på ett annat sätt.
Ofta så är det ju så i den moderna riktiga fotbollen att det är ju spelare som avgör vad för typ av taktik. Sätter du in en som är fysisk och sådär, då kommer han spela på sitt sätt, även om tränaren skulle få för sig att säga till honom att du ska börja fördela bollar. Men det kanske inte han alls är bekväm med, och då kommer han bara vara dålig. Så han kommer antagligen spela på sitt sätt ändå. Har du en forward som Tobbe när han var i sin prime, då kan du inte säga till honom att vara bollmottagare helt plötsligt. Utan han ska ju bara springa, och han kommer att springa i djupled om du sätter honom på planen. För det är liksom, det är hans instinktiva, det han kommer handla med är att han kommer springa i djupled 9 gånger av 10. Så enkelt är det. Det spelar ingen roll om du har satt bollmottagare på honom.
Nej, men och sen tycker jag det är så här att du är ju som tränare någonstans skyldig också att sätta in rätt spelare i så fall. Alltså, vill du ha in en defensiv speluppläggare så sätter du ju inte in en spelare som du vet är bättre på andra saker. Då får du ju sätta in en spelare som har en fin passningsfot, och så får han lösa det. Sen om det liksom är den bästa spelaren egentligen, det är ju skitsamma egentligen tycker jag. Jag menar, vill du ha en bollmottagare, precis som du säger, då sätter du inte in en liten snabb spelare. Då får du sätta in en större pjäs som kanske inte är forward egentligen, men han kommer att lösa det spelet mycket bättre än vad kanske en liten spelare gör i så fall. Så där handlar det nog mer om vilka byten du väljer att göra, tycker jag.
Lite som Pontus när han var forward i Blåvitt då.
Ja, men Tobbe, du kommer ju ihåg det när jag spelade i Blåvitt med Robin, och de ville att jag skulle löpa mer i djupled, och jag, nej.
Ja, nej, precis. Det var ju,
men för att det är ju Robin.
Ja, precis. Men där handlade det väl om, där handlade det ju mer om att vi skulle spela på samma sätt från båda sidorna. Alltså,
ja, precis. Då, och där blev det verkligen så att det var taktiken som,
nej, men precis,
som avgjorde.
Ja, ja, men så är det. Ja, men så var det. Men sen funkar ju det ändå ganska bra. Men visst, det,
ja,
hade
absolut.
Det hade ju gått att skruva på den taktiken också, såklart. Så är det.
Ja, nej, det var inga fel på den. Det var bara det att jag vägrade att göra det.
Ja. Men om vi ska ta oss vidare. Vi har fått en fråga från David Alehed, eller Alehed. Jag vet inte riktigt hur jag uttalar det där. Ja, precis.
Ölhuvud.
Det går att uttala på olika sätt, tror jag. Snyggt roddad podd. Tack så mycket för det. Hur tänker ni kring hälsoprocent? Matchform kontra generell? Ska du börja denna gången, Peter? Hur ser du på det där med procenten och det?
Ja, kul fråga faktiskt. För att jag är ju jättekänslig med det där. Att har jag en spelare när vi till exempel spelar lördag, onsdag, lördag. Då, jag är ju för jävla dålig på det. För jag roterar ju sönder mitt lag. Så fort jag kommer ner på 93... 94, ja, 93, 92 någonstans, då vilar jag ju dem. Vilket jag ser att datorn inte gör, att du kan möta Man City och De Bruyne, han har 80% när de startar matchen och han lirar, det är inga problem liksom. Så jag tror egentligen att jag roterar sönder mitt lag, vilket man kanske inte behöver, och jag tror att Pontus är lite inne på samma spår, va?
Exakt så, jag roterar nog också alldeles för mycket, och precis som du säger, jag tror inte att det är bra, datorn gör det absolut inte. Och de brukar ju som sagt vinna fler serietitlar än vad jag gör. Så att jag behöver nog också rotera lite mindre. Men har man ett bra lag med många spelare så vill man att de ska spela. För annars så börjar de ju gnälla direkt.
Exakt, det är det som är problemet också. Man vill ju lufta för man orkar inte med all gnäll. För då måste man sälja och plocka in yngre. Och då blir det som ett Everton. Då går det inte bra. Det är en svår balansgång. Jag vet inte hur du jobbar, Tobbe.
Jag brukar sätta min gräns någonstans runt 90. Har de över 90 och jag inte har någon ersättare som jag kan bara sätta in rakt av. Som jag känner att okej, den här spelaren kommer göra ett bättre jobb på 100% än vad den här spelaren gör på 90. Så får han spela som är ordinarie. Sen kan jag hellre då i så fall titta på programmet och lite grann titta vilka matcher kommer, vilka möter jag har jag hemma borta match i nästa. Jag kan spela de spelarna som jag vet ju, alltså är verkligen nyckelspelare från start, men kanske förhoppningsvis om det går vägen rätt resultatmässigt i matchen byta ut dem tidigt. Så där har jag blivit bättre på och liksom välja ut vilka ska sitta på bänken kontra vilka är trötta i startelvan. Lite så. Så att jag...
Men om man vänder på det då, alltså ni som har spelat och spelar nu då professionell fotboll, om vi säger att ni har en ligamatch på lördag, det är Champions League på tisdag och sen är det match igen på helgen på lördagen. Om man spelar de här matcherna, är det att man är trött i kroppen och märker av det efter typ 70 minuter, eller är det mer att det är jobbigt mentalt att ladda om, eller hur funkar det kontra i verkligheten och FM?
Tack för den frågan. Vi passar över den till Pontus då, som faktiskt har spelat Champions League.
Ja, nej, man spelar ju såklart helst matcher och kroppen är rätt så bra på att anpassa. Men det är klart att möta United på onsdag och sen möta Krylja Sovetov borta på lördag. Då är man rätt så trött på lördagen kontra onsdagen. Och det har nog mest med skallen att göra. Nej, det har nog mest med skallen att göra, tror jag.
Det är så.
De flesta är vana att spela mycket och man spelar mycket. Och man spelar hellre än att träna. Så egentligen så vill man ju spela, som sagt. Men jag tror det är mycket sitter i skallen. Mer än vad det gör i kroppen.
Men sätter det mentala sig i kroppen, tänker du också? Att har du spelat 60 minuter där och det är liksom blåsigt 3 grader varmt och så 0-0 i sexen.
Fast det är också en vanesak, får man ändå säga. I Allsvenskan gnäller de rätt mycket att de spelar var tredje dag, fast det gör man jämnt om man är med i cupen och ute och man väljer sig rätt så snabbt. Vi spelar ju alltid, när jag var i Ryssland så spelade vi ju alltid var tredje dag hela sommaren och hösten. Sen åkte vi ju ut cupen och då blev det lugnt på våren, men jag upplevde det inte som att man var piggare på matcherna då än vad man var på hösten till exempel.
Okej, så egentligen det procentuella att på FM att de kanske har överdrivit han lite, tycker du?
Ja, jag tycker det, men ja, det är från mina, vad jag har upplevt själv.
Men Tobbe då, jag menar som Championship, det var väl ändå väldigt tajt spelschema när du var i Sunderland. Var det något du märkte av där?
Nej, alltså, det var som jag sa, alltså, jag tror att de ordinarie spelarna spelar ju nästan alltid. Det som jag tänker på som är lite skillnaden om man tänker verkligheten då kontra spelet, det är ju att nu är inte jag i alla fall inne och rota så mycket i den generella träningen som är på spelet, men det är klart att hade du gjort det precis som i verkligheten så hade man ju varit ledig och du hade ju knappt gjort någonting på de här träningarna som är mellan matcherna när du spelar 3 matcher på en vecka. Så att spelar du lördag, onsdag, lördag så är söndagsträningen ju extremt lugn. Sen är du ofta ledig på måndagen och så tränar du väldigt lugnt och kommer igång igen på tisdag. Och så har du match onsdag, så tar du det väldigt lugnt på torsdagen och sen är det väldigt lugnt på fredagen och så har du match lördag. Så att egentligen det blir ju 3 insättningar i veckan där. Och det är klart att spelar du lördag bara så är ju ofta onsdagsträningen eller tisdagsträningen, beroende på vilken dag du väljer att gnugga på lite, då är ju den rätt tuff. Så där får du också en insättning. Så egentligen, det är klart att du blir aldrig lika trött på träning som du blir när du spelar match. Men du får ju fortfarande samma pulsering och samma balansering av belastning på ett sätt. Alltså träningarna på spelet då, bara snacka klart om det. Det är ju att där känns det ju som att de träningarna som är på spelet är ju lite annorlunda mot vad de hade varit i verkligheten.
Ja, för det var det jag tänkte komma till, att skulle det vara Sunderland och gå upp i Championship och spela 46 matcher med samma lag. De hade ju fan varit döda i mars. De hade ju fått börja utan på bår liksom varenda en.
Ja, men alltså, men samtidigt så är det så här att många gånger så löser du ändå. Jag menar, vi hade spelare som spelar
ja, men det jag menar,
44 matcher liksom. Sen kanske inte alla var från start, men jag menar, i verkligheten så finns det ju många spelare som löser det, absolut.
Ja, men jag menar, hade du gjort det på FM så hade de ju haft det här stått så här, behöver
ja, vi, nej, ja, varit ja, jätteslitna absolut. Liksom. Nej, absolut. Det blir, där måste du ju, vad heter det, rotera betydligt mer. Absolut.
Men så här då. Ni spelar sista matchen om guldet i er respektive serie 3 dagar efter att ni Champions League-final. Hur gör ni då?
Då kör jag ordinarie lag bägge matcherna, men jag går in och trycker på att de ska vila från träning till Champions League-finalen.
Tobbe?
Jag hade nog spelat samma lag också. Men däremot, det blir ju svårt nu, det blir hypotetiskt, men det beror ju på lite grann vilka man möter och vilka man liksom, är det hemma borta, är det lite, jag hade kanske i ligamatchen, beroende på också lite grann om jag hade vunnit innan eller inte. Men alltså när det väl ställs på sin spets så hade ju de bästa spelarna fått spela båda matcherna. Absolut.
Ja, intressant. Jag hade nog vilat i ligan ändå. Chansat.
Jag har ju börjat gå in och göra det lite mer, att till exempel när du har haft ett landslagsuppehåll och ser att nu återkommer de, det är match om 6 dagar. Alla som är på landskamp, då markerar jag och högerklickar, trycker vila 5 dagar. Så brukar de ligga runt 96% och kommer tillbaka från landslagssamlingen, och då går de att använda. För ibland så kan de komma tillbaka och ligga på 88-90% och det går inte att använda dem liksom.
Det är en grej jag har tänkt på när vi ändå är inne här, det angående landslaget. När man har haft en spelare som är långtidsskadad och så kommer han tillbaka och börjar småträna lite och så tar de nötterna ut honom i landslaget. Oh. Hur mycket vill man skicka datan åt helvete då?
Ja.
Nej, men det är sånt hat. Det är sånt fruktansvärt hat.
Men jag avskyr ju landslagsfotboll både i verkligheten och på FM. Men det går väl hand i hand där, för att man är ju där, alltså som Tottenham-supporter då, att åker Harry Kane till landskamp och blir skadad, då blir man ju galen. Man blir ju helt tokig. Det är flera matcher man sett. Nu möter de Litauen hemma på onsdag och Tottenham och Chelsea borta på lördag. Varför ska Harry Kane spela 90 minuter mot Litauen där de vet att de vinner ändå, plocka av honom? Jag har så svårt för det där.
Fast det blir ju samma sak egentligen. Nu tänker du så för att du är Tottenham-supporter. Men jag menar, säger du att de hade vilat Harry Kane och så hade de satt in Jamie Vardy istället? Då hade ju Leicester-fansen tänkt exakt likadant. Fan, ska han spela den här matchen?
Exakt.
För det här vinner de ju ändå.
Det är ju supporten i en som inte gillar det liksom.
Precis. Men är vi ändå inne på landslagsuppehållen, och en sista fråga. Den är från mig själv egentligen. Träningsmatcher och sånt där under längre uppehåll. Det beror ju givetvis på. Jag brukar vilja spela träningsmatch den helgen som det är landslagsuppehåll, men jag har märkt nu när jag har kommit en bit på väg med mitt blåvitt-save att det är för många landslagsspelare som är iväg, så att det ger mig ingenting att spela träningsmatch på landslagsuppehållen längre. Men hur tänker ni kring träningsmatcher generellt sett? Om man tänker på försäsong, spelar ni 2 matcher i veckan för att både A-lag och inom parentes och B-lag ska få spela matcher, eller spelar ni bara en match i veckan och sen tränar, eller hur tänker ni kring det?
Enda gången jag styr över mina träningsmatcher i och med att jag spelar i Allsvenskan är att jag lägger in dem på sommaruppehållet när det brukar vara 20-30 dagars uppehåll från matcherna i serien. Då brukar jag lägga in 2 matcher kanske för de spelarna som inte är iväg på landslag.
Tar du mot storlag då så att du får in cash? Ja, nu behöver inte det i Konga heller.
Nej, men jag brukar faktiskt köra mot samarbetsklubbarna så gott det går. Eller mot mitt reservlag bara.
Jag brukar alltid lira en match i veckan på försäsongen. Och sen de här som verkligen behöver matchtid, de bokar jag träningsmatch för U23-laget på veckodagarna. Så gör de tillgängliga typ 60 eller 90 minuter så att de får upp matchträningen i alla fall. Så brukar jag jobba.
Vi är på väg mot en timme här snart och vi har en sak kvar. En vattendelare som vissa tycker är skitkul och vissa bara vill skrota. Men ni som inte vill lyssna på vårat avslutande segment med Vem där? Eller På spåret, eller vad vi ska kalla det. Till er säger vi tack så mycket. Vi hoppas givetvis att ni lyssnar vidare. Men vi ska köra Vem där? Och idag är det Peter Hector som har valt ut en spelare. Och vi ska göra så här för omväxlings skull, att jag och Pontus ska jobba ihop idag och försöka tänka högt och på så sätt komma fram till vilken spelare som Peter tänker på. Så att scenen är din.
Ja, är ni redo?
Ja.
Yep.
För 10 poäng. På FM 06 var jag en supertalang. Jag är född i New Jersey, men gjorde debut i MLS först 2020.
Ska vi se.
Och dra åt helvete.
Nej, det är fel.
Va? 2020?
Nej, men 2006 var ju supertalang. Då får vi ju tänka att han är typ 90... Vad fan blir det? Nej, 80... 88 eller? Då är man 18, va?
Ja.
Så typ 88, 89... Någonstans, ja, tänker jag.
Och nu ska han spela MLS nu. Eller 2020, ja. Vilka är det som är där nu?
Men har vi någon amerikan som har
flyttat hem? Men lås inte fast det att du behöver vara en amerikan här nu. Bara för att han är född i New Jersey.
Nej, men om vi tänker...
Jag har varit på semester där, vet du.
Pontus har fan IQ, den här gubben.
Ja, eller
hur? Otippat.
Men vilka 89, 88, 89 har vi då som är... 80, 88, 89, 90 där någonstans.
Ska ni ha 8 poäng eller?
Kan du lugna ner det lite? Ja, oh, det här är jobbigt. Men vilka är där borta i MLS nu? 2020. Det är en riktigt bra spelare, kan jag lova. FM 06.
Men jag tänker att... Kan han spelar han i Miami eller? Att det är ett nytt lag och att han därför har flyttat till Beckhams lag?
Nej, jag tror fan jag vet vem det är. Jag tror jag vet vem det är. Jag...
Men säg då högt.
Han är amerikan och italienare.
Och ja, det är han.
Han är... Ja, det är han. Ska han är vi dra 89, på va? Den? Ska vi dra på tio? Vi drar.
Ja, för fan! Vi kör!
Är det ert slutgiltiga svar?
Helvete om det är fel nu.
Ja.
Rätt svar är...
Så är jag!
Oh, hey! Snyggt, Pontus!
Nej, men den var ju helt sjuk.
Ja, den är, det är fan bra, ja, hissat. Alltså.
Vill du höra de andra poängen också?
Såklart, bara för att höra.
Ja, kör.
10 poäng då. Det var på FM 06 var jag en supertalang. Jag är född i New Jersey men gjorde min debut i MLS först 2020. 8 poäng. Min karriär tog en annan riktning. Mycket på grund av mina 4 knäoperationer. Grr.
Fan.
Så dåligt.
Fan vad illa.
Men det här då, 6 poäng då. På FM var jag bäst som anfallare, men kunde också spela som 10. Efter 2010 hade jag tröja nummer 49 för att hedra min avlidne far som föddes just 1949. 2014 bytte jag tillbaka till favoritnumret 22. Alltså att det tog den här på 10 poäng, det är helt sjukt. 4 poäng. På mina 30 landskamper för Italien gjorde jag 7 mål. Den italienska karriären startade i Parma innan flyttlade sig till Man United. Och 2 poäng. Övriga klubbar jag har representerat är Newcastle, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo, Genoa och nu Real Salt Lake. Giuseppe Rossi.
Nej, Pontus, den får fan ge dig alltså. Den hittar du bra.
Ja, den var långt tillbaka.
Jag körde den här på Danne igår och han drog på 6 poäng och gissade på Josie Altidore, heter han, va?
Ja.
Ja, gammal lagkamrat till mig.
Alltså?
Jajamän.
AZ, va?
Han var också bra på FM, va? Ja, han var grym på FM, något utav de tidiga FM där.
Det var han. Men du har ju spelat med min idol Dembele också i AZ.
Ja, han var duktig där. Han var rätt stark.
Rätt stark, ja.
Ja.
Ja, nej, men det här var inte
kul.
Det var kul. 10 poäng, Pontus.
Oj, hatten det ska vi säga till Danne sen. Apropå hans fråga tidigare, varför han inte fick vara med.
Nej, lite så. Och nu är det ju faktiskt så att vi har gjort det bra båda två här. För jag tog ju Kevens rätt tidigt förra gången.
Ja, fan, vi jobbar ju fram till den här tillsammans.
Ja, Jag kan inte känna att jag hjälpte till asmycket, men jag visste att det var en 89 i alla fall.
Ja.
Ja, fast han är 87, va?
Ja, men han var 89 när han föddes.
Okej, bra.
Nej då.
Vad bra.
Ja, skitsamma. Med den 10-poängaren som avslutning så säger vi väl tack för den här gången och önskar er hjärtligt välkomna tillbaka till nästa avsnitt. Så får vi se vilken konstellation vi väljer att använda då. Men tills dess så säger vi väl att vi finns på Insta, Facebook och på mail. Vad sa vi att det var för mail, Hector?
Och Twitter.
Twitter, givetvis.
info@fmsweden.se.
Så vill ni kontakta oss eller har frågor på något sätt så hör ni av er på de diverse olika sociala medierna. Tills nästa gång, ha det så jättebra. Hej då!
Ha det gött, hej! Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.